Hejsan och välkomna tillbaka till I Fantasin med NFL i Göteborg. Det här är avsnitt 12, säsong 2. Och nu är vi i alla fall tre stycken med i podden. Det är ju trevligt att ha dig tillbaka, Jonas. Hur har det gått med lägenheten?
Jo då, det ekar tomt fortfarande på vissa ställen. Men jag kan bo här i alla fall. Sängen är på plats. Köket är hyfsat i ordning i alla fall. Så att det viktigaste som man behöver. Och tvn är på plats. Så att...
Ja, precis. Svänga till IKEA så kommer det lösa sig.
Soffan är beställd och allt annat sånt är beställt, men det tar ju, jag har beställt från Mio, så att det tar ju några veckor innan det kommer.
Ja. Shout out till Mio. De är sponsors nu, gött.
Ja, precis.
Ja, vi får lära ringa några samtal och se vad vi kan lösa.
Ja, precis.
En egen poddsoffa kanske.
Ja.
All right. Vi dyker väl in och kollar hur det har gått. Vi börjar med dig då, Jonas, nu när du har varit borta ett tag. Hur har det gått och hur går det för dig?
Överlag så har jag haft en liten nedåttrend de senaste 2-3 veckorna. Har väl inte riktigt gått som jag velat. Den här veckan gick jag, hade 3 vinster och 8 möjliga. Torskade en med 2 poäng, så den var lite seg. Men jag lever fortfarande i guillotinligan och det är jäkligt nice. För nu börjar det bli... Nu har folk har droppat av och nu börjar man kunna få bra spelare till billigare peng.
Ja, just det.
Hur har du gått själv
då? Vad sa du?
Hur har du gått själv, Kristoffer?
Jaha, nej, det har inte gått så bra som vanligt. Det är den här, vad är det, liga 4? Det är ett hopplöst lag. Men jag håller hoppet uppe. Jag tänkte säga, det gör jag inte alls. Men jag fortsätter spela. Men vi hade ju vinst i den gemensamma i alla fall.
Jo.
Vilket var lite trevligt. Det var välbehövligt kan man säga.
Alltså, 2 poäng. Vi har liksom vunnit på skitpoäng nu alltså.
Ja. Men det var väl skönt att klara sig den där gången i alla fall.
Ja.
Men du har helt rätt. Vi vann med 16 poängs marginal med våra starka 96. Så det var ju kanske inte en imponerande vinst. Men...
Nej.
En vinst som en vinst. Exakt. Hur har det gått för dig, Linus?
Jo, men det har gått ganska bra. Det vinst i vår bestbollliga. Dock förlust i liga 1. Men vinst i Dynasty och som du nämnde då, vinst i gemensamma. Och jag kan ju då säga att liga 1 så var jag ju riktigt korkad. Och jag har sänkt av notiserna på Sleeper. Så jag såg inte att Swift var out. Så jag råkade ha honom inne. Satt där på Leris typ så här en kvart innan. Ja, men det är lugnt, fan. Han är questionable.
Ja, just det.
Ja, så det var mitt fel.
Ja, men såna kommer ibland. Det får man leva med ibland.
Ja.
All right, jag tänker vi dyker in lite nyheter. Så det är bara att köra igång. Den som är sugen på det. Jag vet inte om ni har pratat om det innan.
Nej, men jag kan köra. Nu är vi ju inne i perioden där trade deadline närmar sig. Så det blir ju lite trades. En stor trade som har hänt är ju att Christian McCaffrey blev tradad till 49ers mot ett second round pick, third round pick, fourth round pick och fifth round pick. Femte rundan var 2024, så det är inte det här året. Men alla andra var i år. Så 49ers har typ inga picks i kommande draften. Lite vågat med McCaffrey som har haft skadeproblem. Men håller han sig frisk och med den spelidén som de har så kan det nog bli grymt för både 49ers i verkligheten och för alla fantasy-spelare som sitter på McCaffrey.
Typ det blir då, intressant framförallt. Ja, förlåt.
Jag tänkte bara säga, i vårt lag så har vi McCaffrey, så vi är väldigt berörda av det här.
Oh ja.
Och jag tänkte säga, det är ju, ska framförallt bli lite intressant att se McCaffrey framför en liksom en O-line. se hur det ser ut. Det är svårt att veta lite hur Niners kommer använda honom. Man kan ju inte säga allt för mycket från denna matchen i och med att han läste playbooken för första gången på planet dit eller något sånt där. Så att, det kommer ju komma och de kommer ju ändra sin playbook förhoppningsvis. Eller det man förväntar sig är väl i alla fall att de kommer ändra playbooken lite för att passa C-Mac också. Men det ska bli intressant att se honom, men helt annan O-line framför sig och vad han kan göra helt enkelt.
Jo, nej, det kom in. Alltså man fick en liten smak, försmak fick man ju nu. Men det är som du säger, man kan inte ta ut något särskilt från den här matchen han spelade. Ja, han hade ändå en hel del runs för att ha, som du sa, tittat playbooken på flygplanet och kanske varit med en halv träning eller något sånt. Så det kändes som att han hade hål att springa i.
Precis, och det är det jag menar med alltså en inläst playbook då, så kommer de hitta de luckorna för han också, och då kan han ju såklart explodera. Sen sa du också, det har ju haft sina skadebekymmer, och Niners är väl kanske inte det bästa stället att gå till om du har skadebekymmer, för att du får dem gratis i Niners de senaste åren. Så att det är man ju såklart lite orolig för också. Men hittar de ett sätt att använda honom på, så kommer det säkert bli kalasbra för Niners.
Jo. Sen reagerade jag på att de betalar så pass mycket som de gör, alltså för en running back. Visst, vi snackar om McCaffrey, som jag tror vi alla är överens om att när han är fullt frisk så är han bästa running backen i ligan.
Jo.
Men ett second, third, fourth och fifth, alltså det är mycket.
Han har ju varit med ett tag nu. Han skulle ha fått liksom, är du inne på femte eller någonting året. Så att det är också det med running backs. De liksom håller ju inte allt för länge heller, betalar så mycket för en running back som har varit med så pass länge ändå. Det är också lite, som du säger, vågat. Ja,
ja, och som en väldigt stark running back klass som kommer nu också. Så visst, jag förstår att de kände att nej, men vi med Jimmy så kan vi gå hela vägen om vi har bra run game. Så det hänger väl mycket ihop med det. Men hade man sett långsiktigt, kanske det är bättre att behålla pixen och så ta en running back i andra rundan istället. Men ja.
Ja, alltså det är också jättesvårt att säga nu. Alltså det får ju liksom framtiden berätta lite för oss.
Ja.
Hur smart det här var. Men jag är med. Det är klart att det finns risker. Men samtidigt som du säger så är ju C-Mac den bästa running backen i ligan. Så att det är ju aldrig dåligt att ta in honom till laget, så, om man säger så.
Nej, precis. Yes, då har vi till trade. Även här running back. James Robinson lämnar Jaguars och kommer till Jets mot ett conditional sixth round pick. Som blir en femte runda om Robinson springer för över 600 yards, och han har redan sprungit för 340, så han behöver 260 till.
För att han ingår liksom hans tidigare yards.
Ser så ut. Det verkar så.
Konstigt.
Han tjänar dem på det liksom, jets.
Ja.
Liksom hur mycket han har kvar, det är liksom mycket krut han har kvar det år, eller vad fan är det de går på?
Ja, det kan också vara att de insiders har missförstått det. Det kan också vara att han ska springa 600 yards som en jet.
Ja, det känns ju mer
logiskt. Det känns mer logiskt. Och det här kommer ju i efter skällningarna, eller måste säga, efter att Breece Hall gick ner med korsband och meniskskada på knät, vilket var riktigt surt, för han har sett riktigt bra ut de senaste veckorna.
Det blir intressant vad det här innebär för Michael Carter också. Men så som jag antar det, du tar ju inte in Robinson om man inte blir liksom running back 1 på pappret i alla fall. Så jag förväntar mig lite mer Robinson än Carter, men det känns som de kommer fortsätta filosofin ändå.
Jo.
Ja, jag tror inte det här gör jättestor skillnad för Robinson. Alltså man säger så, hans roll som han hade i Jacksons rollen som han får i Jets nu, jag tror däremot det blir att Carter kommer kunna få lite mer passningar och vara lite mer third down back än det som han var i slutet, för då tog ju Breece Hall över det mesta. Och började jobba in sig som en riktig workhorse. Men att nu får Carter ändå komma in och vara mer third down, kanske vara lite, springa lite ibland också. Men ja, nej, för Carter tror jag det här är en vinst i förlusten av en grym lagkamrat.
Och det gör vi säkert mycket för Travis Etienne också.
Oh ja.
Så att där är väl det största utropstecknet egentligen. Det är klart man kan gå efter Robinson, men om något kanske Etienne, som ändå har börjat helt okej, får liksom Det här säger ju någonting också om Etiens roll och vad de ville göra med honom, att de plockar bort Robinson. Det är ju ett starkt liksom intresse för att ha Etien i laget som startar liksom.
Mm. Jag läste idag att Doug Peterson har sagt att en effekt av det här är också att Michael Hasty kommer få mer rushing attempts för Jags också. Men jag tror att det blir nog mer att han kommer gå in och avlasta Etienne mer än att han kommer in som en 1B.
Precis, alltså det uttalandet säger ju egentligen ingenting, för att det är klart som fan att Hasty kommer få mer touches i och med att han går upp liksom en nivå i laget och plockar bort en annan. Det är ett politiskt sätt att säga det på, för att han kommer ju få mer touches, ja det är klart, men att han kommer få mycket touches, det är ju en helt annan sak.
Ja, det blev lite så, det var lite goddagskraft uttalande.
Ja, precis.
Yes, men då går vi in på lite rykten då. Och det är att Broncos, eftersom de har gått så dåligt som de gjort i år, har fått eller blivit kontaktade kring Bradley Chubb bland annat, som är inne på sista året på sitt kontrakt. Jerry Jeudy och KJ Hamler enligt ESPN. Och andra lag tror ju inte att Broncos kommer att sälja lågt, utan de vill ju ha riktigt betalt, eller man ska säga, av kring de spelarna. Bradley Chubb, där är det ju en del lag som värvar honom skulle väl behöva betala en del om de ska förlänga med honom. Har väl inte varit jättebra i år direkt, men...
Ja, fast sen, de matcherna jag har sett har han ändå varit...
Så han är ju där.
Ja. Och det är ju också lite i ett lag och ett defense i allmänhet som kanske inte har steppat upp på den nivån som man förväntar sig. Jag tror Bradley Chubb kan vara alltså magisk i ett annat lag. Det känns som det mest intressanta för mig, Bradley Chubb. Men det är som du säger, du kommer få plocka fram lite stålar för att få honom.
Ja, precis. Både draftkapital och stålar sen om du vill behålla honom long term. Ja, sen har vi... Brandon Cooks i Texans. Texans har fått telefonsamtal från flera olika lag. Förra året på trade deadline så sa Brandon Cooks att han vill inte flytta någon mer. Han vill stay Texans resten av sin karriär. Han är trött på att bli traded, för det har han blivit flera gånger. Så det ska bli intressant att se om han får sin vilja igenom även i år. Eller om han blir traded till någon contender. Sen har vi Chase Claypool i Steelers. Lag har väl kontaktat dem om han eventuellt skulle kunna finnas tillgänglig. Men troligtvis inte. Steelers gillar väl att ha tre starka wide receivers. Och sen var det ju Jerry Jeudy som vi pratade om.
Och det är lite intressant egentligen när man kollar på de här lagen. Till att börja med Panthers då. Och sen Broncos och så Texas Steelers. Det är ju lag som många hade kanske lite förhoppning på att de skulle gå bättre än vad de har gjort än så länge. Så det finns ju tema här också. Det är riktigt bra spelare i lag som inte har gått så bra som man förväntade sig. Och det är väl lite så med trades att man letar ju liksom de lagen som inte kommer sluta så bra nu. De kommer leta draften. De kanske kan tänka sig göra av, få in picksen för draft istället. Så man kan ändå se ett litet tema här. Det är liksom inte att Eagles ställer sina bästa, utan det är lagen som inte har gått så bra.
Ja, precis.
Ja.
All right, lite skador kanske?
Ja, Linus.
Yes, vi börjar vanlig ordning med QBs. Då det första vi har här, det är Ryan Tannehill som har en ankle injury. Han gick väl av någon slags boot förra matchen, va? Om jag minns fel. Och,
något slags vadå?
En boot, en walking boot.
Jaha.
Ja.
Mycket mer
vad fan heter det på svenska, jag vet inte ens. Men skitsamma. I alla fall, han är då questionable och inte jättemycket info just nu, men det finns väl en chans att Malik Willis gör sin första start. Så ni som sitter på Tannehill, värt att hålla lite koll innan helgen.
Ja.
Ja. Jag tyckte jag såg någonting annat också om det, men det var kanske inte efter Tannehill, så det var inget.
Mm.
Ja.
Sen då Russell Wilson missade ju förra matchen. Och han är ju då fortfarande questionable med sin hamstringskada och kanske även shoulderskada. Jag vet inte hur det ser ut med det. Men det är väl lite samma sak där. Man vet inte om man startar riktigt än. Eller sa de att han skulle starta?
Nej, men det... Nathaniel Hackett, de EU har ju kommit fram till London nu. De ska ju spela i London. Han ska ju ha sagt det att Russell Wilson ska ha varit igång på planet och stretchat och hållit igång för att inte muskeln ska bli kall och stel. Och sen ska han ha varit delaktig i träningen när de kommit fram. Så att han går åt rätt håll, men det är inte säkert att det räcker för att han ska kunna spela nu i London.
Nej, exakt. Det är också väldigt tidig match. Eller det kanske är samma tid i USA, jag försöker mig på nu. Men,
ja. Det är väl denna helgen som blir sådär skifta i sommar, vinter, tid också. Så det...
Vi får en timme längre till amerikansk fotboll.
Ja, precis. Det har inte kommit till USA än. Det här är ju den bästa veckan på hela NFL-säsongen. Så det är liksom hur värt det är.
Man börjar dricka bärs klockan 2 redan. Fan vad gött.
Ja, det är ju kanon. Nej, men bara liksom grejen av att allting flyttas tillbaka lite. Det känns lite mer rimligt helt plötsligt.
Ja. Yes. Running back. Då har vi då, som Jonas nämnde förut, Breece Hall. Som är out for season med sin ACL och meniskusskada. Ja, tråkigt såklart. Som du säger, han var ju verkligen på gång. Men vad gör man? Det är sånt som händer.
Ja, det är jävla typiskt. Men ja, vilken säsong han hade kunnat ta. Alltså, om man hade kunnat få fortsätta liksom.
Ja, exakt.
Och han har varit bra i varenda match i princip.
Ja, han har varit magisk.
Yes.
Sen vet jag inte, nämnde ni J.K. Dobbins förra veckan?
Ja, det gjorde vi. Att, de har väldigt, han gick av efter halva matchen och de hade stenkoll på hans opererade knä. Så att, det har vi nog gått igenom, tror jag.
Men han har ju fått tur att göra en till operation på knät nu.
Det tror jag inte vi har sagt, nej. Ja, okay. Ja, men hur ligger vi till där? Är han out for the season? Eller vad tror
nej, 4-6 veckor ska han vara borta.
Fy fan.
Han är mer eller mindre tillbaka till fantasy playoffs ungefär.
Ja. Yes, wide receivers. Då har vi solguden Amon-Ra St. Brown, concussion. Ja. Som vanligt där. Clear protokollet som gäller.
Ja, och det tar ju längre tid att klara nu med de nya direktiven.
Ja.
Och han blev ju avplockad, inte på grund av att han blev alltså skakig eller någonting sånt, utan det var ju att det var en independent läkare som satt på läktaren som uppmärksammade att han fick ett knä i bakhuvudet. Så han var tvungen att gå igenom concussion protocol och kom inte igenom. Så att det är ju därför han fick gå av. Det visar ju på de nya direktiven att de är mycket hårdare.
Och sa du att det var läkare på läktaren?
Ja, independent läkare som sitter... Alltså de sitter liksom precis... Jag tror det är på läktaren, eller de sitter precis bakom bänkarna.
Ja.
Som tittar på alla spel hela tiden.
Ja, det var det jag tänkte att du menade. Det bara lät som att det var typ en läkare som ville gå på matchen.
Ja, nej. Det
var inte på bänken och bara, hörni...
Nej, det var en läkare som liksom är NFL så räknar vi så att säga.
Titta
på alla händelser och uppmärksamma det och vill att han ska gå kolla igenom och då kommer han inte igenom. Så det var ju en stor smäll för Detroit också. Det var ju väldigt tidigt i matchen.
Precis. Han kanske sitter där med popcorn och bärs ändå, men så länge han har koll på spelarna så är det lugnt.
Ja.
Yes, sen har vi Mike Williams ankle injury och det tar väl i generellt sett 2-5 veckor, men eftersom de har bye week så kan det ju vara bara en match då om man har lite, men det är mer info kommer om det.
Ja.
Allen Lazard shoulder injury. Inte så mycket som har sagts där, men det är jag vet inte, det är ju klart ett stort tapp i deras offense. Han har varit bäst av deras receivers i år, men ja, vet inte fan, deras offense har inte varit så bra överlag.
Nej, det har varit en riktigt uselt faktiskt.
Ja, exakt.
Så jag bara säga, Father Time har kommit både till Rodgers och till Brady i år. Tiden har kommit till Captain.
Ja, men exakt.
Lite så faktiskt.
Jo. Sen har vi Russell Gage som är out med en hamstring injury. Lite samma sak där med Brady då. Det hände inte så mycket i det offenset. Sen Jameson Williams borta en månad i Lions. Okej.
Okay. Ja, han har ju varit borta hela säsongen, men man trodde han skulle vara tillbaka ungefär nu.
Spelat någonting?
Nej, han var direkt på papplist för att han skadade sig ju i semifinalen i college. Drog han ju korsbandet. Man trodde han skulle vara tillbaka ungefär nu. Men de senaste testerna visar att han är borta minst en månad till. Och det kan nog bli så att han inte ens spelar i år. Utan man tar det lugnt med honom istället. Så att han får en redshirt season så att säga. Och så tar de nya tag med honom nästa år.
Det är väl egentligen rätt sak att göra kan man ju tycka.
Ja. Om man inte riskerar någonting när man ändå inte har ett slutspelsplats och kämpa.
Yes, då går in på tight ends. Första tillrönden, det är lite läskig olika här, men det är då Giants rookie titan Daniel Bellinger som fick en fractured eye socket.
Fy fan, det där är det värsta jag vet, alltså ögon i allmänhet. Fy fan alltså.
Ja, nej, det där är fan för jävligt alltså. Och det är ju såklart oklart om han spelar i år igen. Det beror helt och hållet på hur han syns ut och vad, ja, fy fan alltså.
Nej, för att han inte tappar synen helt.
Nej, jag vet inte, jag har inte sett liksom hur det ser ut i hans öga, men det låter ju jätteobehagligt, så man ska nog inte räkna med någonting alls just nu.
Det var helt jävla jämnsvullet, typ.
Mm.
Ja, han kunde inte öppna ögat, alltså direkt, så fort det hände så kunde han inte öppna ögat överhuvudtaget, och man såg ju sen när han kördes ut och såg man att det rann ju liksom blod ner för hela liksom kinden, ner på hakan och droppade ner på tröjan liksom. Det var... Bra beskrivet av mig som inte vill att det ska låta äckligare än vad det är, men fan. Alltså det var... Fy fan.
Ja, blod kan jag leva med, men fan, ögon är det värsta jag vet alltså. Ja, nu går vi vidare. David and Joe.
Ja, precis. Även han då, en high ankle sprain som inte behöver operation, men också 2-5 veckor, precis som Williams, enligt generella procedurer, kanske man kan säga.
Ja, och det gör jag överraskat lite denna säsongen, kan jag tycka.
Ja.
Så också väldigt, väldigt synd. Det är,
ja, men exakt.
Jag håller med, han har varit positiv överraskning. Han har varit Brissettes safety blanket.
Ja, men lite så.
Han har varit jävligt bra, så han har haft 5 matcher i rad över 10 liksom.
Ja,
han har varit stabil. Ja, över 20 till och med. Eller en över 20, en över 30 och två nära 20, ja.
Nej, men han har varit riktigt stabil och bra. Och han skrev själv att men vi syns snart. Alltså det lät väl ändå, han twittrade ut det, att det låter ju inte som att det blir allt för många matcher kanske, men någon vecka är det. Men det gör, Browns har ju snart bara en tight end. Och det är ju Harrison Bryant, en Joker är skadad och även den andra tajlen de hade skadade sig också senast. Så att...
Kan vara ett pick-up om man inte har en hel tight end. Harrison Bryant.
Yes.
Och sen då det sista tight enden på listan. Det är Cameron Brait som fortfarande har en skadad nacke och är out den här veckan.
Yeah.
Och det är ju, som vi har varit inne på tidigare, en läskig skada med nackskada. Man liksom vet inte riktigt hur det ser ut. Det kan komma att gå lite hur som helst, de här smärtorna. Så att jag tror de tar det väldigt försiktigt med honom.
Ja.
Defense. Ja, jag vet inte. JC Jackson, men han har inte varit bra i år. Han är out for season. Men det är inget som påverkar fantasy, så vi skiter väl i det, tänker jag.
Ja, man ska inte värva Patriots secondary spelare.
Eller någon Patriots spelare kanske. Som de väljer att släppa. Det finns ju någonting där att de...
Ja.
De deppar alltid liksom. Det är inte många som gör bättre ifrån sig utanför Patriots.
Nej, det är sällan.
Lite så faktiskt.
Yes, O-line. Då har vi Giants rookie offensive tackle Evan Neal har en knee injury.
Det kan faktiskt stöka lite. Giants har startat himla bra.
Ja.
Framförallt, jag tänker kanske framförallt Barkley, de här outside run som jag gillar.
Mm.
Och jag har sett mycket på vänstersidan, och det är väl left tackle han är, va?
Nej, han spelar right tackle faktiskt. Andrew Thomas, den andra, deras andra höga first round pick för något år sedan, han spelar left tackle och även Neil på höger sida.
Ja, okej. Okay. Men han kom ut som left tackle, va?
Ja, han kom ut som tackle. Han har spelat lika mycket på båda sidor, så att han kunde spela vilken som.
Ja, oavsett ett tapp för Giants, jag tänker mig, alltså det är... Ja, tycker den online har sett rätt så bra ut.
Mm.
Ja, det är första gången på många år man kan säga det. Jag lever så på
online. Ja, verkligen.
Yes, då stannar vi kvar i New Jersey blir det faktiskt i det här fallet, men Jets guard och eller tackle Elijah Vera Tucker out for the season med en tricepsskada även där.
Ja, lite samma där, va? Det
är... Ja, exakt.
Jag var så klar. Nära på att jag var liksom beredd på att rätta det. Jag tänkte att jag skulle säga New York och så satt jag där och väntade.
Det är inga Buffalo vi snackar om här, vet du.
Ja, precis. Nej, men lite samma sak där, va? Det är Jet som har sett förvånansvärt bra ut och en O-line som ändå har sett helt okej ut. Det är ju såklart ett tapp.
Mm. Det kan ju störa momentum en hel del. Jag tänker Jets O-line har ju redan två tunga skador nu. I och med Bektaj som gick ner.
Ja, Bektaj, ja.
Och nu med Hall borta också så... Mm. Hade du en O-line behövt liksom? Ja, nej, det ska bli intressant att se om de kommer vidare med detta Jets. Men det där blir slutet liksom.
Ja, men exakt. Yes, då så. Då tänkte jag faktiskt köra ett litet specialsegment om ni är med på det.
Jag är med.
Nu i söndag så var det då National Tight End Day. Så därför vill vi snacka lite extra om tight ends i ligan. Så vi kommer köra lite olika segment här nu om vad vi tycker om olika spelare och sånt där liksom. Så det första jag tänker är då, vem tycker ni har varit den största överraskningen bland tight ends i år?
Sett det är överraskning som något positivt.
Ja, exakt. Tänk dig en boom liksom. Någonting man inte räknade med riktigt.
Just det.
David Njoku.
Ja. David Njoku. Mm.
Det var typ det jag tänkte säga också. För David Njoku för mig känns som alltid, liksom sen han kom till ligan, har alltid varit en sån här. Alla som så här, verkligen dykt in i fantasy, det känns som alla det gillade David Njoku och bara fortsatte. Och så kommer man till typ detta året där alla som älskade David Njoku bara hade tappat det och bara gav upp. Liksom. Mm. Och nu sticker han ut och gör någonting bra för det första gången. Så ja, David Njoku, absolut.
Ja, jag är då Tyler Higbee. Som jag tycker är överraskat.
Ja, alltså jag förstår din poäng med Tyler Higbee och jag kan hålla med. Finns det, men alltså sett till förväntningarna var ju ändå Tyler Higbee att han skulle kanske vara second eller third target för Matthew Stafford så att han skulle få targets. Det kunde man väl nästan det. Sen har han ju gjort bra med targetsen, absolut.
Nej, jag hade också känslan att det skulle vara lite sådär Super Bowl hangover med just Higbee i åtanke liksom att det kändes inte som att han hade liksom förtjänat här den rollen. Det kändes som det var liksom det som blev över när man kollade på Rams offense förra året. Att allting gick liksom via wide receivers, lite running back spel. Det kändes som varje gång Higbee fick bollen så var det så där, ja, okej. Okay, stackars lilla Higbee, du får väl lite passningar här och där liksom. Och det samlade ju upp mycket fantasy poäng, men jag trodde liksom inte det skulle ligga kvar riktigt den här säsongen, så att det kanske jag också att det är en överraskning.
Nej, det hänger ju jävligt ihop med att han har varit.
Nej, precis. Så att, jag tycker ändå att han var lite överhypad inför säsongen. Så då kan jag hålla med om att det är en överraskning här.
Japp. Precis. Japp, då går vi över till största besvikelsen då istället. En bust helt enkelt.
Pits.
Nej, ja.
Jag trodde inte allt för mycket på Pitts, men jag trodde verkligen att han skulle steppa upp det denna säsongen och bli ännu bättre än vad han var förra säsongen. Jag trodde inte att han skulle leva typ Kelsey-nivå, men jag trodde att han skulle vara mycket bättre än vad han var förra säsongen. Det känns som att han är sämre än vad han var förra säsongen. Så att,
ja, alltså med Pitts så tror jag det är en kombination av flera grejer, tror jag. Dels är det att han har en quarterback som springer mer. Mer mobil och ska man säga väljer att gå till den spelare som inte har double coverage. Pitts har liksom, nu har jag inte kollat, nu har jag inte statsen exakt, men att Pitts är double covered ganska ofta är väl det handlar ganska mycket. Nu är mer Drake London, han får mer en till en, och när Drake London börjar ta för sig ner i ligan och blir liksom verkligen en riktig alfa, då tror jag Pitts kan få mer utrymme. Men just nu är det liksom, ställer man ner Pitts så kommer man ganska långt med liksom stoppa Falcons offense. De har ju blivit väldigt springbaserat också i sig nu med Algier. Men visst, absolut, Pitts borde göra mer med sina targets. Absolut, det håller jag också med om.
Ja, jag tänker framförallt liksom fantasy, alltså poängmässigt. För jag hade ju mina misstankar om att alltså Falcons offense skulle se ut typ som det gör nu. Men jag menade mest att jag trodde att hans fantasypoäng skulle vara bättre än vad den var förra säsongen och komma upp på en ännu
Ja.
högre nivå. Alltså pitch i sig, ja, där har jag väl ingen ordentlig kritik. Jag har inte heller sett så mycket matcher av dem överhuvudtaget. Men
Nej.
det är just poängmässigt som jag ser besvikelsen. För jag ser ingen större besvikelse av honom som spelare, för att där hade jag liksom inte förväntat mig någonting. Jag hade inte förväntat mig att han skulle plocka på sig fantasypoäng. Men jag hade liksom inte förväntat mig att han skulle få allt för mycket rum i Falcons och vara bra, i och med att jag inte förväntade mig att laget i sig skulle vara bra.
Nej, men exakt. Min besvikelse, eller är ni klara med Pits? Okej. Min besvikelse är ju Cole Kmet, som jag faktiskt trodde skulle ta ett kliv uppåt den här säsongen. Men ett år till med Justin Fields, men det har ju varit nästan helt värdelös.
Jag tänker mig att Jonas är lite besviken över också.
Nej, alltså jag kan väl säga så här, att det jag är besviken över, det är Luke Getsys. Även om han, alltså det visar sig ju mer, ju längre tid det går nu på säsongen, så visar det sig att han har en poäng med att inte stressa Justin Fields till att liksom göra, ja, chanspassningar och sånt. Kmet har ju, han spelar ju nästan 100% av snapsen, men han gör det ju som blocker 98,9% av gångerna. Så att det är ju liksom, Kmet gör ju väldigt mycket på planen som inte syns i i fantasy statlinen. Men jag håller med om att jag är förvånad att inte Kmet får mer targets, för att vad har Bears som wide receiver? Jo, de har Darnell Mooney, som i alla andra lag typ skulle vara en wide receiver 2, kanske till och med wide receiver 3. I Bears igen, wide receiver 1. Och sen har man lite hopskrap från gatan ungefär. Och så har man Kmet som man draftade i andra rundan för några år sedan, som tagit kliv de senaste åren med att fånga bollen, men har verkligen inte fått chansen att liksom visa sin dominans på receiving-delen, men
Nej, han
får
har ju 12
mycket.
receptions i år, Kmet.
Ja, han har börjat få lite tag i de senaste matcherna nu med Fields, och får då passa bollen mer än 14 gånger. Så det kanske är en trend som kommer gå uppåt än mer, vem vet, men just nu får ju inte Pitts eller Kemet, menar jag, särskilt mycket pass. Nej, han har 12 receptions av Kemet.
Precis.
När du pratar om det här påminner lite om Kittel den här säsongen, kan jag tycka. Har inte
Ja.
börjat bra alls, mycket, mycket blocking där han är liksom som bäst. Inte spelat för mycket, liksom så, den grejen. Men börjar komma igång lite nu, och kanske framförallt med McCaffrey tänker man kanske att han ska blocka mer, men jag tänker att det öppnar upp för tight ends i det sättet. Så Kittle kan man ju tycka har varit lite av en besvikelse, men där kan jag också tänka att det finns liksom en uppgång just nu.
Ja, men precis. Yes, då har vi ett till segment här och det handlar om rookies-ligan just nu. Då tänkte jag att jag ska läsa upp de som jag tycker är de sex stycken mest relevanta som faktiskt varit med och spelat och gjort poäng. Och jag tycker vi ska rangordna med det i liksom Dynasty och Best Ball eller Redraft helt enkelt, precis som vi gjorde med Rookie Wide Receivers innan säsongen började. Och ja, ni är med på konceptet.
Jag saknar en bara, men ja.
Ja, men lägg till den då. Jag kan börja läsa upp så länge. Daniel Bellinger i Giants. Cade Otton i Bucks. Jelani Woods i Colts. Greg Dulcich i Broncos. Isaiah Likely i Ravens. Jake Ferguson i Cowboys. Och Trey McBride i Cardinals. Det är då sju stycken, inte sex stycken.
Ja, precis.
Så om man då börjar med liksom Dynasty. Vem tycker ni är den solklara ettan här? Baserat på det vi har sett i år då såklart.
Alltså, om man baserar det på vad vi har sett i år.
Ja, det är inte så mycket annat att basera det på eller?
Nej, men jag
På
tänker
framtiden också. Det är lite annorlunda mot just i år. För att med Tidens tar det ju, jag märker ju på Njoku i år. Det tar ju tid för Titans.
Exakt. För jag tänker den tydliga skulle ju vara Bellinger liksom. Men sett i Dynasty, jag är inte säker på att det är så det kommer se ut.
Alltså jag tänker vilka som är starters just nu och vilka som är backups. Tar man Bellinger tror han kommer vara starter under ganska många år. Han är redan starter just nu. Medan tar man typ Isaiah Likely så kommer det att dröja ett tag till innan han är en starter exempelvis. Om man nu blir överhuvudtaget.
Om vi pratar lägger upp det för en för Dynasty och en för Redraft. Redraft är ju Bellinger den uppenbara. Men jag tycker inte det är så riktigt i Dynasty. Där ser jag inte... Alltså jag ser att han kan vara bra, men jag ser mycket mer liksom möjligheter för vissa av andra av de här namnen. Bellinger kan fortfarande vara först på den här listan, men jag tror att om man lägger ner lite tanke på det och ser hur de här lagen lägger upp det. Alltså ta Likely till exempel i Ravens. Där vet vi ju att de har fokuserat så mycket kring Tyrens. Alltså just för springspelet ser det ut som det gör. Och det har funkat väldigt bra för Andrews. Och jag menar det konceptet finns ju kvar för vissa av de här också. Och det finns det kanske inte riktigt på samma sätt i Giants. Så att ja, jag skulle ändå säga att det finns lite tveksamhet. Men redraft så tycker jag inte det är något snack om att Belger är nummer.
Ja, jag vill ha ni båda faktiskt. Men japp.
Alltså som jag skulle säga, jag håller med Kristoffer i sak kring redraft med Benny och faktiskt med honom kring Dynasty. Bellinger är väl etta i redraft. Och Cade Otton tycker jag ska vara två också. Sen tycker jag att Greg Dolchik har ju redan visat att han borde vara topp tre nu i redraft. Dynasty, då hugget som stucker för mig mellan Trey McBride och Greg Dolchik faktiskt. McBride, han har Zach Ertz framför sig. Han kommer troligtvis gå samma bana som Goddard gjorde i Eagles. Att han kommer vara bakom Zach Ertz, lära sig så jävla mycket. Och till slut ta över och vara en dominant tight end. Men det kanske kommer ta något år. Så man får ha tålamod där. Greg Dolchik kommer kanske snarare ta över än så snart, eller om han till och med inte redan har gjort det. Och då kan han vara mer intressant som en receiver. Bellinger känns som han kan lika gärna gå och bli en blocker framöver. Framförallt om det är så illa med ögat att det blir jobbigt att fånga bollarna. Men blocka kan man ändå göra, kanske. Jelani Woods är väl den stora joken i det hela. Kan ju vara bara en red zone och liksom kan fånga 16 touchdowns på ett år för att han är så jävla stor. Men kanske inte gör så mycket ute på fältet. Så att säga likely som du säger, kanske i läggningen kommer vara jättebra, men kanske locknar också bakom Andrews.
Ja, jag är fortfarande lite osäker just eftersom Andrews har en så tydlig roll. Men jag vet att han spelar flera tight ends, men ändå att han skulle vara relevant i fantasy lika mycket som typ Cade Otton säger, det är svårt att se, även i Dynasty.
Jag tycker den intressanta, om vi snackar Dynasty då, så tycker jag, nu när jag sitter och funderat lite på det, jag tycker Cade Otton är kanske den som sticker ut lite för mig. För om man ser på box som de ser ut nu, alltså Brady har inte varit bra överhuvudtaget, tvivlar starkt på att han kommer komma tillbaka. Och även om man gör det, alltså så här, då ska det finns väldigt mycket där. Alltså jag tror Fournette ändå kan hålla i det lite till. Men alltså wide receiver-rummet, ja, det kommer upp lite unga duktiga wide receivers. Att de kommer vara kvar, Evans, Godwin, ja, det är jag inte helt säker på. Jag tvivlar till och med på det lite. Och då helt plötsligt finns lite rum för Kedaton och hela det konceptet. Så även om Brady skulle vara kvar, så vet vi att Brady har en förkärlek för Tadens. Han hade ju Gronkowski i många, många år. Han gillar ju det liksom. Och även om det inte blir Brady med en yngre quarterback då, så är Tadens lite härlig att luta sig tillbaka på. Och känner man att man får den connectionen, ja, men då tror jag det kan se väldigt bra ut. Då snackar vi Dynasty, ser ändå lite kanske mer uppsida med Otton just av den, i den tankegången liksom.
Ja, inga argument mot det här alls.
Nej, jag håller med, bra sagt. Ja, sagt, återigen med Jelani Woods beror lite på QB-situationen också, såklart i Colts.
Det gör det ju fan, va?
Ja, men just nu så är det väldigt osäkert kring det. De kommer ju starta Sam Ehlinger nu nästa match. Så...
Ja, du tänker från redraft-perspektivet. Jag var fortfarande kvar i Dynasty.
Yeah. Ja, vi blandar lite här nu, märker jag. Ja, men, ja. Precis.
Woods är också intressant, för Colts har ju liksom, det är också lite i kulturen kring Colts är också mycket tight end på något sätt. Ja. Och ser man till det så finns det ju en ordentlig uppsida just att just kulturen med tight ends och att hur de har liksom använt tight ends i hur många år som helst. Mm. Så det är klart att det är lite intressant. Men jag menar, det kan ju lika väl bli som vad heter han, Cox? Att man fångar liksom två touchdowns två gånger i rad och sen så är man osynlig resten av säsongen. Det kan ju lika väl hända. Det är ju det som är lite problemet.
Ja, det som är intressant just med Sam Ehlinger är att han i hela hans college-karriär så han har ju typ den lägsta procenten av passningar till tight ends av alla quarterbacks som kommit ut de senaste 10 åren. Det är typ under 10% av hans passningar har gått till tight ends. Mm. Och så hamnar han i Colts som har en tradition att kasta jävligt mycket till tight ends. Så det kan nog bli en kulturell förändring där också. Eller så blir det bara att de har skolat om honom till att faktiskt... Ja, men titta, du har ett fyrtorn till tight end här i Jelani Woods. Så här passar 2 meter över alla andra som då handlar ändå. Så.
Ja. men så, där finns ju också intresse, absolut. Men ja, jag hade sagt det så då. Om vi ser till Dynasty så hade jag sagt 8 on Bellinger. Ja, sen är det väl Woods eller kanske Dulcich. Då, ja, lite, där kommer vi liksom de andra lite på samma.
Ja. Jag kan också bara säga min lista då så att vi inte blandar ihop det allt för mycket. Jag har Bellinger 1, 8, 2, Trey McBride 3, Dulcic 4, Woods 5, Likely 6 och Ferguson 7 i Dynasty.
Ja.
All right. Ska vi kika vidare? Då kör vi lite Return from the Dead. Och... 2 riktiga sådana ikoniska namn senaste åren. Vi har Keenan Allen och Sammy Watkins tillbaka.
Ja, precis. Han kom tillbaka den här veckan.
Mm.
Har väl ingen jätteprestation av någon. Ja, någon av dem, tänker jag.
Nej, vi antar att du såg Chargers-matchen. Hur såg han ut, Anna?
Det var ingen höjdare. Allt.
Jag såg inte den alls. Fick han några targets överhuvudtaget? Eller var det liksom bara...
Lite grann, men det var ju mycket som inte stämde i den matchen helt enkelt. Inget i offense stämde, så men han fick ihop 3 fantasy poäng, så han fick 2 targets. Det det var kaos för lag. Ja, precis.
Men han var väl inte helt 100% heller, det kunde man väl se.
Exakt.
Men han ville tillbaka, men Chargers ville ju egentligen inte spela honom den här veckan, utan de ville ju att han skulle ta det lugnt en vecka till, så han fick även bye-weekend och vila.
Men exakt.
Spelarens vilja gick över. Men ja. Jag måste säga att den stora är okänt till Sam Watkins, att han faktiskt följde hela matchen.
Mm. Han var inte ens... Vad sa du?
Att Sam Watkins följde hela matchen är väl en jätteeloge för honom.
Ja, du tänker så.
Ja, återigen där. 2 receptions på 4 targets. 5,6 i fantasy points.
Det är ju rätt uppenbart att det är Lazard och det är Aaron Jones som ska göra det. Robbie Dobbs hade 4 targets. Fångade inte en enda av dem. Robert Tonyan hade 4 targets. Men alltså Aaron Jones, 10 targets, 9 receptions, 53 yards och båda Rodgers touchdowns.
Mm.
Alltså, det är ju 2-man show där, mer eller mindre. Och det håller ju inte offens, det blir ju genomskådat.
Ja. Right, vi kom in lite på det. Bye weeks, det är Chargers och det är Chiefs den här veckan. Inte så mycket att säga om det. Däremot finns det mer att säga om No Name Big Game, som denna veckan är Keontae Ingram. Vi börjar som vanligt med att kika in om vi kände igen Ingram innan detta.
Inte den Ingram känner inte till.
Nej, lite andra Ingrams kanske.
Ja.
Ja.
Lite grann från Dynasty, alltså deep stashes och sånt, men inte Där är ju den som Måns snackade lite grann om innan säsongen, att det kunde vara en deep sleeper. Men sen har fallet i glömska, och nu när James Conner har varit skadad så har han fått chansen som nummer två bakom Ino Benjamin. Och hade en väldigt bra match nu i torsdags mot Saints. Hade ju en touchdown och var väl en, ja, fem yards, inte fem yards, fem inches från att ha två touchdowns ungefär. Så att kunde ha varit en ännu större match än han hade, men en väldigt bra match.
Ja, han landade på 12 poäng då.
Precis. Nästa fråga som vi brukar ställa oss är en värd att plocka upp. Och den här är lite intressant. Hur länge ska Conner vara borta?
Han är questionable den här veckan, så jag vet inte hur många veckor till, om han spelar den här veckan eller inte. Men spelar inte Conner så kan ju Ingram vara en god stash att ha ifall det händer någonting med Benjamin också.
Ja.
Det här känns väl som en typisk sån, om du är i ordentligt jävla behov av en running back så kan jag tänka mig det, men i och med att liksom det långsiktiga inte riktigt finns där, hade ju inte varit någon jag kanske nödvändigtvis rekommenderar i det här fallet, om jag säger så.
Nej.
Nej.
All right, lite what the fuck is going on, dude?
Ja, jag bara, what the fuck is going on, dude?
Yes. Vad har vi här? Vad är det som har varit utropstecknarna denna veckan?
Det jag har tänkt på, det är ju det här med konstgräs. Det är fler och fler skador, särskilt liksom knärelaterade skador och lower body överlag som är kopplade till konstgräs. I och med att man oftast fastnar med skorna och det liksom rivs inte bort som det gör med vanlig gräsplan. Jag läste någonstans att det var typ 22% fler ACL-olyckor på en konstgräsplan jämfört med vanligt gräs helt enkelt. Ja. Så, what the fuck is going on med det?
Ja, det är väl ingenting som är egentligen. Det är samma sak i vanlig fotboll också. När folk klagar på just samma underlag, att det orsakar skador. Det är mer större risk för skador. Det är ju både Sterling Shepard i år. Kortbandet gick ju på honom på konstgräs. Odell Beckham Jr. Kortbandet i Super Bowl.
En dålig trend då, alltså.
Ja, men framförallt blir det så här, de lagen som har, om vi pratar så här typ nu, Chargers, Rams, de bygger en jättearena. De är i LA. Varför har du konstgräs? Hur jävla svårt kan det vara naturgräs?
Jo.
Ja, min första tanke var liksom det är ändå 2022, alltså jag tänker mer hur svårt kan det vara att bygga konstgräs som faktiskt funkar, för det känns inte som det konstgräset i sig, eller liksom att det inte är riktigt gräs. Det är ju inte det som är problemet, det är ju liksom hur det är byggt, alltså man borde kunna.
Men liksom ingen jord under som du kan riva upp gräset med liksom, så du fastnar.
Nej, men jag menar, du borde ju ändå kunna fixa det på något sätt, eller alltså förstår du vad jag menar. Det känns ju inte som det är fake gräs i allmänhet som är problemet. Det känns mer som kvaliteten på det är problemet. Och det är ju liksom inte att de tar in billigt konstgräs. Men jag bara menar att
ja,
det borde gå att utveckla det på ett sånt sätt som att, liksom, så att det inte bidrar med de här problemen.
Ja, men exakt.
Men ja, det är ju en intressant fråga. För det är ju, ja, det visar sig tydliga språk med just knäskador framförallt då. Jag tänker också liksom underlaget i sig, just amerikansk fotboll till skillnad från liksom vanlig fotboll och andra sporter, liksom att jag vet inte hur det är att liksom falla på riktigt gräs till skillnad från konstgräs också, kan ju också vara en påverkan. Men ja, det känns som att man behöver liksom kontakta någon expert för att få svar på de här frågorna.
Yep, ja, gräsexpert.
Det första som slår mig är att det kan ju omöjligt vara liksom konstgräs i sig som är problemet, det är väl just kvaliteten på det då.
Ja.
All right, lite mer what the fuck is going on. Ja, vi kan ju prata om Patriots Bears matchen.
Fight.
Där var det ju ja, mycket intressant. Jag vet liksom inte vad jag ska säga. Alltså det var ju en konstig match från vårt perspektiv. För det första så ser inte jag riktigt anledningen att plocka ut Mac. Jag köper inte riktigt den. Jag tyckte inte han spelade dåligt i sig. Jag tycker inte han gjorde någonting liksom som krävde att han skulle bänka. Alltså känslan som jag fick var att Belichick liksom letade efter en anledning att plocka ut honom för att liksom skydda sig själv på något sätt. För jag tycker inte det fanns en faktisk anledning att bänka honom. Hade det varit vecka 2 så hade han aldrig blivit bänkad för den insatsen.
Nej, det kan jag säga.
Vad var det liksom?
Jag funderar på om det är så att anledningen till att de bänkade honom var att alltså, man såg ju på hans rörelsemönster, även om han hade en del runs, så såg man på hans rörelsemönster att han kunde inte riktigt han litade inte riktigt 100% på sin vänsterfot. Nej. Att det skulle hålla. Och att det snarare, jag kan tänka mig att det snarare det som gör att man till slut sa nej, men du får gå av, att det gjorde att han vågade, han hade mer fokus, eller mer fokus, men det hämmade honom i hans spel att han inte riktigt kunde gå all out. Och då är det bättre att spela med en helt frisk quarterback som har gjort det bra hittills. Det är väl det enda jag kan se. Jag tycker att de borde tagit det lugnt med Mac. Alltså de borde inte spela honom den här veckan heller. Jag tror att om Zappi hade spelat från början så tror jag inte att det hade svängt så mycket som det gjorde i början. Att Bears fick en sån ledning. Och då hade matchen sett annorlunda ut. Sen kändes det lite grann som publiken ville få in Zappi också. Och att det lite grann kan ha påverkat. För att det har varit lite Zappi-feber i bland vissa Patriots-fans. De känner, åh, har vi lyckats hitta en ny Tom Brady sent i rundorna liksom?
Ja, men alltså min poäng med det, och det jag verkligen störde mig på när jag såg det var ju mer att om man känner att man är i den situationen, alltså jag menar, det finns ju inget tvivel i min hjärna att om det är som du säger, att han inte ser 100% ut på planen, vilket jag kan hålla med om, fastän jag inte ser det så själv riktigt, men även om det skulle vara så vet man ju det innan. Då tycker jag att startar man Zappi. Alltså för mig är det att ska du starta Mac så ska du också låta han spela. Då ska han få kasta liksom 3 picks innan han blir utplockad. Alltså, och vi snackar om att han kastar 1 pick som inte är på honom överhuvudtaget. Alltså han ser inte fantastiskt ut. Man har ju heller inte gjort någonting som ska göra att han blir bänkad. Så att det störde mig på väldigt mycket. Och det som du säger, det blir ju lite knackigt i matchen. Och mycket av den anledningen.
Ja, alltså det jag tänker på när jag ser det så känns det. Alltså, första är han ju ringrostig. Alltså första driven, där så ser man ju lite ringrost. Andra driven tycker jag inte är. Där tycker jag mer att Bears defense gör ett bra jobb än att Mac gör dåligt. Och sen picken är ju liksom, det är en bra pick och Brisker, alltså han läser spelet perfekt, kommer lyckas hoppa upp och nå bollen på sin högsta punkt liksom. Han kunde ju lika gärna missat bollen egentligen, men han läser spelet bra där, så det är egentligen inte, som du säger, så mycket på Mac. Sen kan man väl diskutera, skulle han kastpassa bollen, men det är klart, han tyckte att hans receiver var öppen och så kom en försvarare han inte såg. Sen gör det ju liksom, det får ju Bill och se genialiskt ut när Zappi gör 2 drives direkt på varandra där det blir touchdowns. Eller poäng i alla fall. Och då blir det så här, åh, grymt. Men sen, det kändes så att Bears hade en gameplan för hur de skulle stoppa Zappi också.
Exakt.
Att man hade liksom en plan, hur stoppar vi Zappi och hur stoppar vi Mac? Man liksom visste liksom lite grann hur båda skulle vara. Så det här var ju inte så mycket Bears offense som man närmar sig. Det var ju mest Bears defense som läste sönder Patriots lite grann då.
Jag håller med. Och det jag tyckte var intressant också. Jag har inte sett Bears någonting typ denna säsongen. Men det som jag märkte också var att jag tycker inte Fields var bra överhuvudtaget egentligen. Jag tycker han såg väldigt så där halvdan ut. Alltså jag tycker han blandade och gav så jävla mycket i den matchen, för att han kunde göra riktigt jävla korkade kast också. Så att, och för mig var det också lite, man satt och kollade matchen bara, hur i helvete ligger under så här mycket? Det känns som Bears inte hade gjort någonting. Men jag tror också, som du säger, Alltså allting låg egentligen på Bears defense. De gjorde en fantastisk jävla match och stängde ner oss helt.
Alltså Fields, det är som du säger, Fields, han är väldigt valpig fortfarande. Och det är det som gör att det är därför han i första matcherna fick liksom kasta typ 12 eller 14 passningar. Sen är han ju jävel på att springa med bollen. Det är han ju.
Ja, de playsen är ju helt de är helt galna alltså. Så ja. Absolut.
Men han påminner mig ganska mycket om Lamar, men i det att alltså han gillar att springa med bollen. Han har en bättre arm, men han har inte, som att säga, han har inte blicken som Lamar har riktigt, alltså för passningarna än. Och han behöver, han håller i bollen gärna lite för länge. Tar beslut ganska långsamt till och från, och det gör ju att han får sex på sig, att han måste springa ibland också. Men alltså, jag har ju sett inte alla matcher Bears faktiskt, men jag har sett de flesta matcherna, och man ser ju en stadig utveckling hos Fields, gör man. Men den går långsamt. Men det kan nog bli bra i slutändan, men det är som du säger att alltså, han blandar och han kan göra väldigt korkade saker också.
Men det är liksom
sen märker man ju att vi har en defensiv coach, alltså med i Matt Eberflus, det märks ju på defense. Alltså vi har en rookie safety, vi har en rookie corner, båda gör picks idag. Vi har Eddie Jackson som har funnits med ett tag, vi har Johan Johnson, andra corner. Sen har vi,
tycker jag spelar bra matchen också. Var riktigt intressant.
Ja, men så vi har ett ungt lån defense med lite äldre spelare också som ska ersättas. Men det känns som att vi defense är på rätt väg. Undantaget run defense, där blir det ju söndersprungna. Även mot er liksom. Man kan väl säga att resultatet speglar inte riktigt matchen.
Nej, det skulle vara lite tajtare än vad det var.
Ja, precis. Bears ska inte vinna. Alltså, även om Bears skulle vinna så skulle det inte vara några sån stor marginal. Så där är vi överens. Right.
Vi går väl vidare. Bäst i vecka, vad är det? 7 vi är inne på.
Japp, stämmer. Börjar vi i vanlig ordning med quarterbacks. Då har vi Joe Burrow 42, Andy Dalton 32 och Patrick Mahomes 31. Jag vet vad alla tänker där. Vad fan är Andy Dalton här?
Ja.
Men det var kul att se honom här uppe på listan.
Ja, man har 4 touchdowns och passing touchdowns, så får man mycket poäng.
Det syns det.
Ja. Sen gör man 3 interceptions så blir det lite mindre poäng också.
Ja. Precis. Det är spännande.
Det var också en lite konstig match, kanske vi skulle nämnt innan. Men det var en skum match, kan jag tycka.
Oh ja. Ja. En rörlig match. Den också.
Men ja, det var
ja. Running backs, då har vi på första plats delat mellan Austin Eckler och Josh Jacobs på 37 poäng. Sen har vi Kenneth Walker 31 poäng och Aaron Jones 29.
Jo.
Två saker här. Josh Jacobs, som vi inte trodde på så mycket, visar återigen att han är svinbra.
Ja.
Både Eckler, Jones och Jacobs har varit med på den här listan. Om det var förra veckan till och med.
Ja, precis. Jag trodde det var en fluk lite med Jacobs i och med hur de spelar med sina running backs. Men det verkar som han är en tydlig running back 1 ändå.
Ja, och det är alltså anledningen till att folk var låga på Jacobs inför säsongen och vi också. Det har ju mer att göra med att när Josh McDaniels kom dit så pratade han om att det skulle bli running back by committee. Och då fanns det ju ingen, då såg man ju inte uppsidan hos Josh Jacobs. Men det har ju visat, det var ju bara ord, det är ju inte så. Alltså det är Josh Jacobs, han är ju tydlig nummer 1. Och när han får de touchen som han får, då är han ju en RB1 eller RB2, alltså i fantasy. Så att...
Ja, exakt. Sen är det också kul att se Kenneth Walker här, första gången på listan. Mindre kul då att det var mot mitt kära Chargers han fick gå loss, men ändå kul för honom. K9 som han tydligen kallas, har jag lärt mig nu.
Han har varit riktigt bra sen Penny gick ner.
Ja, precis.
På tal om Walker också, så är någonting nästa vecka, så tänker man ju många matcher som man tänker skulle vara liksom storlag mot varandra. Och enda matchen som är två vinnande lag som möter varandra, det är Seahawks mot Giants nästa vecka. Det hade man kanske inte riktigt förväntat sig inför säsongen.
Nej, man hade väl tänkt att den scoring loss skulle vara flippad kanske.
Ja, precis.
Ja, men precis, ja. Verkligen. Yes, wide receivers, då har vi Jamar Chase på 34, Tyler Boyd på 32 och Mecole Hardman på 28. Det här speglar ju såklart Burrows fantasypoäng. Att både nummer 1 och 2 är Bengals receivers.
Ja, ja, och jag tycker framförallt det är kul att se Mecole Hardman här.
Den är rolig.
Jävla kul, jag gillar Mecole Hardman väldigt mycket. Sen ska det pratas om att Jamar Chase som började kanske halvdant om man säger så då, har ju verkligen kommit igång de senaste två matcherna, och Bengals i allmänhet då kanske, jag tycker utropstecknet här är med Carl Harmon, det tycker jag är jävligt kul.
Ja, och det tror jag har att göra med att Bengals i år får möta väldigt mycket mer two high safeties som Josh Allen och Patrick Mahomes får möta. Och det har väl tagit några veckor för Burrow att läsa sönder det eller hitta det, var man ska attackera, och det märks ju nu att nu har de börjat få ordning på det hela.
Så att... Ja, och att han kan hitta Chase på ett helt annat sätt i de matcherna nu gör ju så jävla mycket för Bengals.
Ja.
Yes, tight ends har vi George Kittle som firar National Titan Day med 25 poäng. Det är ändå han som är ansiktet utåt, alltid massa hype-videor och sånt kring honom. Sånt
här. Ja, det var alla... Var det han och Kelsey och någon mer som startade? Vad var det?
Ja, säkert. Jag känner, ja, det låter rimligt, ja.
Ja, han passade på.
Ja, exakt. Johan Johnson, 23, och Pat Freiermuth, 20.
Mm.
Ja. Ja, jag kan tycka det var nära att Johan Johnson var en no-name, men han gjorde ju faktiskt en bra vecka förra veckan också.
Ja, han har haft några veckor förra året också där han gjorde en lite poäng, så att... Han finns lite grann
I periferin liksom, ja.
Precis.
Men ja, också ja, kul att se ändå. Framförallt med liksom unga talents på det sättet. Är roligt att se. Och framförallt för Saints också att få igång lite talentspel. Det kändes ändå som det var ett tag sedan.
Ja, om man inte räknat sig som hyfsat här ändå.
Ja, det var det gör inte jag.
Nej, precis. Inte jag heller, men fantasy är det.
Ja, precis.
Sen kan vi ju tillägga en liten, så här, liten rolig kuriosa. Det som hände just i Kittles, eller ja, 49ers Chiefs-matchen var ju att både Kittle och Kelce hade exakt samma statline, förutom att Kittle hade en touchdown. De hade båda 9 targets, 6 receptions med 98 yards. Men Kittle hittade en som gjorde inte Kelce. Så det, ja. De hade kunnat ha exakt lika mycket poäng.
Ja, det var faktiskt intressant. Det är typ det man förväntar sig när de två ska möta varandra. Att de är på typ samma nivå. Ja.
Yes. Det går över till...
Du nämnde Firemouth på Thailand 3, eller?
Japp. Ja. Gör det. Yes. Defense. Då har vi Cowboys 26, Titans 20 och Cardinals 17.
Ja.
Ja, Cowboys är väl just nu ranken nummer 1 vad jag kan se, så att man inte är jätteförvånad kanske.
Nej, och sen de, alltså Goff spelade ju som som att han ska ersätta, om man säger så. Han var inte bra alls. Man trodde ju såhär, men nu efter Bayern kanske de har kunnat hitta lite spel och sånt, men jäklar vad usel han var. Så att
inte förvånad. Cowboys har också ett rätt så snällt schema. Både kanske på papper var det lite tuffare innan, men så som säsongen sett ut så var det lite enklare i början. Men det är också, nu har de Bears nästa, sen har de Packers vars offense inte har sett roligt ut, Vikings, Giants, Colts, Texans, Jacksonville. Alltså det, ja, det kan ändå fortsätta bra för Dallas defense.
Ja, mitt season bet på att Michael Parsons vinner Defensive Player of the Year kanske inte är så långt borta ändå.
Nej, jag älskar hans nummer alltså.
Han är grym.
Han är magisk, verkligen.
Precis, det är nästan blivit poddens officiella hållning att vi är höga på honom. Yes, kickers. Cairo Santos, 18 poäng. Jason Myers, 16. Sen Randy Bullock och Ruby Gould på 14.
Ja.
Ja, jag antar att han gjorde många poäng då. Jag har inte sett matchen mellan Patriots och Bears. Jag har inte så mycket att säga, men...
Nej, han hade fyra field goals. Och då var det Bears att inte kicka field goal i slutet. Eller gå för att försöka göra touchdown i slutet av matchen.
Mm. Det var jävligt konstigt, alltså. Jag vet inte hur de tänkte när de krävde ut. Alltså, jag köper inte det. Jag tror typ...
Jag ja, nej, men jag läste intervju sen att det men Tiber Fluss, han ville vara sportslig i att matchen var ju då tre scores skillnad. Det fanns ingen mening med att dra upp scoren mer.
Jag hade köpt det argumentet om det hade varit third down och inte fjärde. För fjärde så blir det är ju ingen skillnad. Då hade det varit bättre liksom att göra någonting med, eller så här, förstår du vad jag menar. Alltså knä ut när tiden inte rullar, det är ju helt jävla onödigt.
Ja, nej, men det har väl också med att jag vet inte, men det var väl att visa Bill liksom så här, ja men vi har vunnit matchen alltså nu, och Bill gjorde ju samma sak, de knäade ut också Patriots, så att
ja.
Så att, men ja, jag håller med, det var lite
skumt.
Det var lite speciellt. Yes.
Ja, detta landar då på 282 poäng. Och vanliga frågan, går det drafta det här laget?
Det går det nog nästan att göra, va? Ja, det är Ekner och Chase
där som är lite... Det är Ekner och Chase som gör det, skulle jag säga, egentligen det som är problemet.
Kanske Kittel också i vissa ligor, han går ju tidigt ibland.
Ja, och fast han går ändå... Du, alltså, säg att man skulle säga så här att... du får Ekner och Chase i runda 1 och 2... sen får du Kittel runda 3, Jacobs runda 4. Sen Burrow runda 5. Sen kanske du plockar upp typ Kenneth Walker runda 6.
Och du behöver ju Boyd tidigare.
Ja, men Boyd gick i runda 11-12.
Mm. Ja, men Walker gick väl inte så tidigt eller? Ja,
det kanske. Nej, i runda 10 liksom så här. Alltså både Boyd och Walker, de gick ju rätt sent. Det är liksom det är de fem första. Det är Eklund, Jacobs, Kittel, Chase. Det är de som gör att det är tufft att drafta det laget. Annars så, ja.
Jag tror ändå det går. Om man har lite, alltså det är inte omöjligt om man säger så.
Nej.
Helt okej chanser.
Ja, det är nog ett av de mer troligare lagen att man skulle kunna lyckas drafta.
Ja, så kan vi säga.
All right. Vi ska gå in i bästa laget i våra ligor. Men innan det så förra veckan så snackade vi lite om ditt lag, Jonas. Så tänkte vi skulle bara kika igenom det, för vi var lite nyfikna hur draftboarden såg ut. Vi tyckte att Eckler, Andrew Brown, hela den trion såg lite häftig att du fick ihop den. Och sen så har du också liksom Godwin Cooks satt den trion. Jag tänkte om du vill gå igenom lite hur draften såg ut för det laget, för det kändes lite speciellt eller lite häftigt.
Ja, jag hade väl lite tur med draftboarden, det får jag väl säga också. Jag hade pick 3 i draften, plockade Eckler 1-3, Andrews i runda 2 och AJ Brown i runda 3. Lyckades få Corden Sutton runda 4, Godwin i runda 5 och Cooks i runda 6. Som ni hör så gick jag ju ganska hårt på wide receivers. Tog en running back, tog tight end och sedan bara sprättade på med wide receivers. Och sen tog jag Pollard i runda 7 och Ramondre Stevenson i runda 8-10. Så att jag fick Stevenson sent. Fick Chris Olave i runda 9, Kirk Cousins runda 10 och sen Ravens tog jag runda 12. Och sen var det lite Isaiah Spiller, Samir White och Will Lutz och Osborne var i slutet. Sen gjorde jag, som ni kanske märkte då, så har jag Kamara i det laget. Och det har, han har ju fått via trade. Det har tradeade bort Brandon Cooks mot Alvin Kamara. När Kamara hade, i början av säsongen hade Kamara flera dåliga matcher. Och spelade inte alla matcher heller. Och då skickade jag ett trade-förslag till Pedram. Kolla det här. Kamara spelar knappt. Här har du Cooks som ändå spelar en del. Jag skickade ut trade-förslag till flera. Det var inte bara, det var inte just Kamara gick efter egentligen, utan det var en till running back, för att jag trodde att Stevenson skulle ta över nästan direkt. Så att jag hade fått liksom en late round stil. Gör den traden, och samma vecka som jag gör den traden så skadar sig Damien Harris, och efter det så har det varit Ramon Stevenson kör. Så då har det funkat. Ja, det har gått väldigt bra helt enkelt där.
Jag tänkte kolla lite på draftboarden också. I starten på runda två startas med Diggs. Sen är det runbacks hela vägen tillbaka till dig. Och där är väl också lite nyckeln på att få både Andrews och AJ Brown och liksom vad du ser i allmänhet lite senare, att det gick en jävla massa runbacks tidigt.
Ja, precis. Så är det verkligen att jag beslutade att få gå hero RB som det kallas, och ta en running back tidigt. Jag var inne på det redan innan, att köra den taktiken för att se hur det funkade. För jag visste att jag skulle få en av topp tre running backs och sedan hoppade att jag skulle kunna få Andrews. Och det gick vägen. Hade typ Aaron Jones eller Fournette funnits här på 2-10 hade jag kanske tagit om i och för sig. Men det hade nog lockat lite för mycket. Men sett över lag så är jag ju väldigt nöjd med hur laget har blivit som det är nu. Jag är 6-1, jag har en förlust. Och ja, den här veckan så har jag bara Eckler egentligen borta. Och ja, har ett starkt lag. Men ja, det är bra. Det har funkat bra. Sen var det lite övrigt så det blev så hög poäng som det blev nog.
All right. Då kikar vi på bäst i denna veckan då. Dina spelare.
Ja, exakt. Bästa laget, vilka 7 i våra ligor, var ju då Team Leffe i Liga 3 som fick upp 176 poäng. Ska vi kika lite på laget här då?
Ja, det är både blandning in Burrow och Boyd där, första som slår med plus Jacobs hjälper plus ju.
Burrow, Jacobs, Boyd, bara de tre har ju liksom nästan 100 poäng. Nej, de har över 100 poäng, bara de tre.
Ja, så den gör ju mycket.
Precis, en stabil match från Chubb. Helt okej match från Everett och Montgomery. Ja.
Ja, det är egentligen de tre som gör det.
Ja.
Snyggt.
Right, grattis till det. Lite pickups avslutar vi med som vanligt. Vad ser vi grabbar där ute?
I min liga så finns till exempel Michael Gallup finns ute nu. Kanske kan vara intressant för vissa kring då Dak är tillbaka. Även om Dak såg lite ringrost ut, om man säger så. På running back-positionen kanske då, som vi sa i början, Michael Hasty, om man har en desperat behov av running backs. Samma med Keontae Ingram kanske, men det känns som long shots mer på running back just nu. Vad kan man se om Michael Carter har blivit släppt någonstans när det gick så bra för Breece Hall?
Ja, jag vet inte om du sa Hubbard, men det är ju kan vara lite intressant också. Hade ju ändå en rätt bra match, även fast formen kanske man förväntar sig ska styra skeppet, så hade ju Chubba Hubbard en bra match också. Den är ju lite intressant.
Ja, om han finns tillgänglig, absolut. Båda de två.
Sen var det Sirius, jag håller med dig, Gallup. Paris Campbell har jag sett blivit droppad i rätt många ligor. Antagligen för quarterback-situationen, men den kan jag ändå tycka är lite intressant fortfarande.
Ja.
Igen då, man är i stort behov av vår receiver.
Jag har ju Wandale Robinson i Liga 1 ledig också. Och även Josh Reynolds. Han behöver lite depth.
Ja.
Ja.
Sen är både Gesicki och Dulcic lediga om man vill chansa lite på det. Som tight ends.
Sen tycker jag man inte ska skrämma sig så mycket. Vet, vi pratade lite om Thornton förra gången. Jag tycker inte man ska skrämma sig för mycket att han hade en dålig match mot Bears. Han hade ändå 5 targets. De letade ändå efter honom i tuffa situationer. Jag tror att han kan bli bra mot Jets. Så igen, är man liksom i stark behov av wide receivers, tycker jag Thornton ändå var intressant.
Ja, absolut.
Mm.
Right, några mer tips?
Bills defense finns. Plocka upp det.
Japp, den finns i ettan.
Dolphins defense mot Lions.
Ja.
Om de finns. Det är inte säkert de finns.
Jacksonville mot Broncos.
Ja, precis. Jag tänkte säga Jaguars. Ja, kan vara intressanta. Ja. Mot Broncos. Precis. Ja. Typ det.
Ja.
Då rundar vi väl av med det. Och så passar vi på att tipsa om både Patreon såklart. Men framförallt O'Leary's på söndagar. Ni kan det här med det här laget.
Yes.
Men om ni vill veta mer så finns ju vår Facebookgrupp och hela det köret. Så klicka in det.
Ja, jag kan ju säga att jag ska åka till fiendeland, höll jag på att säga. Men till helgen, så jag kommer inte vara på Lärs. Jag är i Stockholm på Hard Rock.
Just det, ska bli 08, ja.
Ja, den här helgen är jag 08 fotbollsspelare, höll jag på att säga.
Precis när liksom Häcken kan avgöra allsvenskan, då drar du ifrån Göteborg. Då känner du att nej. Det blev för mycket liksom.
Ja, nej, det har faktiskt ingenting med Häcken att göra. Men det är snarare det är enda möjligheten att kunna få ledigt från jobbet är att kunna ta det när det är lov.
Ja, just det. Nej, du vet det.
Ja, man går säg hej till Jonas om du ser honom på Hard Rock.
Ja, just det. Vi kanske har några Hard Rock-lyssnare där ute också. Vi kan komma och passa på att köta lite med Jonas.
Jajamän.
Right, men nu säger vi så. Vad sa du?
Jag kommer vara en Matt Forte, tror jag.
Ja, precis. Ja, nu vet du hur han ser ut.
Precis.
Right. Då säger vi så rundar vi av och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Ha det gött.
Ha det gött. Hej, hej.
Hej.